Det farliga slottet och den svarta dvärgen av Walter Scott. Inläst av Anna Godenius för Saga. Ett. Första kapitlet. Det ordets klang var fordom nog att Ovens här fördriva. Och än, fast Douglas fallen är, hans namn skall seger giva. John Home. Det var mot slutet av en dag, tidigt på våren, då i en av Skottlands kalla provinser naturen upplivades ur sin vintersömn och åtminstone luften, om också ej vegetationen, gav löfte om minskning i årstidens stränghet, som två resande, vilkas utseende tillräckligt röjde denna deras egenskap av kringströvande vandrare, som i allmänhet förvissade om fritt genomtåg även i en farlig nejd, såg oss komma från sydvästra sidan, några få engelska mil från slottet Douglas, och tyckte styra sin kosa till floden av samma namn, vars dal bildade ett slags löpgrav utanför den ryktbara feodalborgen. Floden, liten i jämförelse med sitt rykte, tjänade till ett avlopp åt den närliggande trakten och beredde till lika en, ehuru tämligen obanad, väg till slottet och byn. De höga herrar, vilka slottet i flera mansåldrar tillhört, hade, om det så behagat, kunnat göra denna väg mycket jämnare och bekvämare. Men dittills hade det funnits ringa eller ingen övning för de snillen, vilka lärt hela världen att det är bättre att färdas en krokväg nedanför en kulle än att fara rakt upp för densamma på ena sidan och ut för densamma på den andra, utan att vika ett enda steg åt sidan för att göra vägen mera bekväm för resande. Ännu mindre drömde man om de hemligheter vilka MacAdam på den senaste tiden uppenbarat. Men till vad ändamål skulle och de forne Douglasarna ha använt hans grundsatser, även om de känt dem aldrig så fullkomligt? Juldon, undantagande av det mest klumpiga slag och för det enklaste åkerbruksbehov, vore helt och hållet okända. Även det förnämsta fruntimmer hade inte ett annat fortkomstmedel än en häst, eller i händelse av stor svaghet och sjuklighet än hästbår. Kararna nyttjade sina egna duktiga lämmar eller stora uthålliga hästar för att flytta sig från ställe till ställe. Och resande, i synnerhet av kvinnokönet, rönte ej ringa olägenhet av landets oländiga beskaffenhet. En uppsvälld flod spärrade emellanåt deras väg och tvingade dem att vänta, till dess vattnet åter hade sjunkit. Stranden av en å blev tillfälligtvis otillgänglig i följd av ett oväder, en översvämning eller någon dylik rubbning i naturen. Den vägfarande fick i så fall lita på sin kännedom om trakten eller förskaffa sig de bästa lokala underrättelser han kunde få för att ställa sin kosa så att han skulle övervinna dylika förtretliga hinder. Floden Douglas kommer från en amfiteater av berg, vilka omkransar dalen åt sydväst och från vilkas flöden, med biträde av plötsliga oväder, den får sitt obetydliga vattentillopp. Landets utseende är sådant som i allmänhet utmärker de gräsbevuxna kullarna i södra Skottland, vilka vanligen bildar ödsliga och vilda jordlotter, varav många, icke långt före tiden för denna berättelse, hade varit höljda av träd, så som flera av dem ännu bevittnat därigenom att det bära namnet Shaw, vilket betyder vild, naturlig skog. Nejden omkring floden Douglas var ett slätt land, i stånd att frambringa rika skördar av råg och havre, vilka försedde inbyggarna med deras behov av dessa produkter. På icke långt avstånd från flodkanten blandades, med undantag av på några få ställen, den odlingsbara jordmånen allt mer och mer med betes- och skogsmark, till dess ödsliga och till en del otillgängliga moras vidtogo. Det var nu krigstid och alla omständigheter som kunde ha avseende på bekvämlighet måste ge vika för den rådande känslan av